Hej och välkomna till Vi jobbar med data med mig Ola.
Mig Amanda.
Och med mig Simpa.
Och idag ska vi prata lite grann kring prompt engineering och vad vi tycker och tänker kring den termen. Och sen har Amanda hittat något spännande som heter Vasa 1 som varken jag eller Simon har så jättebra koll på vad det är. Så det blir spännande att se vad det är för någonting. Men innan vi kickar igång, hur mår vi då, Amanda?
Jag mår bra. Jag har precis kommit tillbaka från en familjresa för typ en timme sedan, så jag är fortfarande lite så här vacation mode och har inte tänkt på data alls de här dagarna. Förutom då Vasa 1 som jag såg på LinkedIn när jag tjuvkollade LinkedIn under semestern. Hur mår du, Ola?
Jag mår bra. Det är som jag är lite uppgiven på den här våren som vi har pratat om sedan i februari. Men annars mår jag bra. Det är så här, det är bra att vara pollenallergiker när det är minusgrader, för jag märker att det inte är lika mycket pollen i luften längre, så det är ganska tacksamt att kunna gå ut utan att bli jätteallergisk. Men bortsett från det, så jag mår bra, inte bortsett från det, så jag mår bra.
The silver lining.
Simon, precis. Simon, hur mår du?
Ja, om någon bryr sig hur jag mår, då är jag mår jättebra. Jag har ju varit förra veckan var jag i Spanien, jobbade lite grann, men jobbade mest på brännan och på birdies på golfbanan helt enkelt. Och med brännan så menar jag golfbrännan. Det är bruna vader, kritvita lår och det var någon som sa till mig så här, ja men du är väl brun om armarna i alla fall. Jag bara, jo, det har haft 50 på hela mina helt tatuerade armar, liksom. Men min höger hand är brun i alla fall. Det här hade varit jättebra. Morsan och farsan kom dit också lite senare och spelat mycket golf, njutit av god mat och låtit dem ta hand om mig, både lunch och middag. Vi har ju varit ute och käkat också, så där, men det här var ju riktigt nice.
Mm. Mysigt. Och nu tillbaka i, som sagt, som Ola sa, Sverige, det är mörkt, grått. Typ lite snö också ibland. Men snart är det vår.
Har ni fortfarande snö, Simon? Uppe i norr?
Vi har ju ingenting på gatorna. Men det är sjukt mycket faktiskt på gräsmattor. Och det känns som att det finns en referens att, ja, men när det börjar närma sig första majbrasan eller valborgsmässoafton, så det finns en liten stig här i närheten som man går upp typ i skogen ungefär, där det brukar vara, och då brukar det inte ligga så här mycket snö i drivor. Så att jag tror också att det blev lite kallare nu när jag var borta, så att det har väl stannat upp lite grann, smältandet.
Jag trodde att du skulle säga att det är inga snö någonstans förutom på din uppfart där det är jättemycket snö.
Det är fortfarande sjukt mycket på sidorna på min uppfart, det kan jag säga. Men baksidan har börjat bli bättre nu, så att jag kan nog ta fram golfnätet snart och börja släppa loss.
Go wild. Okej, ni ska få en snabb surprise question. Om ni inte har några begränsningar, ni behöver inte tänka på att liksom ni ska spara upp några pengar eller någonting. Vad är er drömdestination som är resemål?
Det skulle nog vara typ Svalbard eller åka runt på Island. Inte bara Reykjavik utan se resten av Island, tror jag.
Alltså Ola, jag tror ändå att det här kommer du kunna göra inom 5-10 år.
Jag tänker för smått. Nej, men, för småskaligt.
Alltså, det är okej att tänka småskaligt. Då finns ju större chans att du kan lyckas med det. Och det tror jag.
Ja, precis. Det var lite grann där jag befinner mig. Det är typ något sånt jag skulle åka till. Det är typ drömresan. Simon.
Han sitter och googlar på världens coolaste golfbana och så ska han säga det.
Precis. Här sitter jag mutad och pratar. I alla fall, så om jag hade mega mycket pengar, så jag tänkte först så här, nu är vi inne på en öde ö igen, att jag skulle vilja hyra en. Men skit i öde ön. Jag tänkte ta en resa ut till rymden. Och istället för att äga en privat ö som vissa bättre eller sämre personer har gjort i sina dagar, så skulle jag äga en planet. Mm. Och dit skulle ni vara välkomna att komma. Kanske någon måne som är så här, där man har stugan, landstället, som man kan åka till också.
Till månen. Ja, jag gillar det.
Någon måne typ. Saturnus har väl en massa månar eller någonting, tänkte jag.
Jag trodde faktiskt att du skulle säga att du skulle läsa ett medlemskap på Augusta National och åka dit.
Jag kommer bygga budgeting en Augusta National på Saturnus.
Är det en fin golfbana inte, alltså?
Det är en golfbana som är väldigt känd med en stor tävling där förra veckan.
Var då? Nu måste jag få veta.
I USA.
I USA.
I Georgia.
What? South Carolina kanske?
Georgia.
Nej, Georgia. Är det inte Georgia? Är det South Carolina? Jag får för mig att det är Georgia.
I jag kan ha Amerika.
Ja,
någonstans.
Ja.
Det är USA.
I USA.
Amanda.
Jag är någonstans mitt emellan er, skulle jag vilja säga då. Jag skulle verkligen vilja åka till Antarktis. Det tycker jag verkar supercoolt. Och jag vet inte, kanske den här tanken av att ett, vara på en båt en längre tid där det inte går att göra någonting. Drömsemester. Två, jag älskar kyla. Tre, kul med lite pingviner. Så, men det är ju superduper dyrt. Så det kanske blir någon så här gå i pensionsresa eller någonting. Jag pratar alltid om att så här, när jag blir 40 så åker dit. Men nu, det är mycket annat jag vill köpa när jag är 40. Jag är lite yngre än jag, men ändå. Alltså, pengarna och tiden tickar iväg.
Det blir 50-årspresenten från Amanda till Amanda.
Du tänkte att du är något yngre än både mig och Ola som är 37 år gamla.
Som är exakt lika gamla, exakt.
Exakt lika gamla.
Exakt lika gamla.
I typ en månad till. Sen blir Simon så jäkla gammal.
Teknikalitet.
Jaha, dagens första ämne är ju någonting som har bubblat i mitt huvud under några veckor, månader sedan jag läste en LinkedIn-post av en gammal kollega och förebild, Victor Wilén. Vi får länka det sen här i våra show notes, där han skriver ett inlägg om att vi måste sluta kalla att skriva prompts för prompts engineering. Och kortfattat så, ni får läsa det själva, men han noterar att det är ganska många som använder ordet prompt engineering för att skriva prompter då, generativ AI som Copilot eller vilken tjänst man nu vill använda, och att det är missledande av flera olika anledningar. Och jag tänker att vi kan väl komma in på de anledningarna, för att jag vet att det är...
Jag blir så jävla förbannad.
Jag blir så jävla arg. Jag är också arg. Nej, men, så det tänkte vi prata lite om. Men först och främst, vad är prompt engineering? Och jag försökte hitta någon bra sida, så jag gick in på Wikipedia. Är det good enough? Räknas Wikipedia som en god källa år 2024, eller är det fortfarande dåligt? Silence.
Jag tycker ändå att det är en legit källa, med tanke på att den länkar alltid in till, eller länkar alltid ut till, det finns källanvisningar.
Ja, och det som står då på Wikipedia om prompt engineering är: prompt engineering is the process of structuring an instruction that can be interpreted and understood by a generative AI model. Alltså att skriva en bra prompt för att få ett bra resultat. Bra var ju väldigt generiskt ord, men för att få ett värdefullt resultat av den AI-tjänsten som du använder. Jag ser i alla fall det här överallt på både LinkedIn och andra forum vad hänger någonstans, vet du? Jobbet, Facebook, I don't know. Att folk pratar mycket om att du ska vara en prompt engineer för att kunna nyttja generativ AI bra. Så, let's start the rant. Varför gillar vi inte det här? Simon, du är redan liksom igång. När du hör ordet prompt engineering och alla ska bli en prompt engineer. Berätta, vad kommer till ditt sinne?
Men jag tänker ju först och främst att det känns som att man har snott ordet lite grann när det hamnar i slutanvändarnas händer, att okej, okay, jag är en prompt engineer om jag skriver bra promptar. Lite som att du är en Teams engineer om du kan skriva bra chattar i Teams, ungefär. Nej, kanske inte riktigt samma sak, men för mig tänker jag någonstans att det är ju en del av själva processen att kunna använda LLM på ett bra sätt, att kunna skriva bra promptar. Men så tänker jag att det kanske snarare är den tekniska implementationen, inte bara att integrera saker och ting med LLM, men även hur vi ställer frågorna behind the scenes och hur vi tolkar frågorna från människorna som skriver det också, och hur vi integrerar det och ser till att man får bra svar. Så hur har vi bra källor, hur har vi bra data, alltså hela den processen egentligen tänker jag att det är. Så att det är egentligen de som skriver själva GPT-erna, inte de som skriver frågorna i en prompt där det redan finns en GPT. Typ så.
Och jag tror att det som har irriterat mig så himla mycket över att vara en prompt engineer som jag nu sett där under hösten och liksom kulminerade det här inlägget av Victor, var att jag tycker att det blir så himla, jag vet inte, det känns så himla unreachable, som vi pratade lite om innan här när vi började spela in, att så här, för att jobba med Teams måste du ha tagit alla cert. Alltså det är ju inte så, utan det kommer ju alltid finnas olika nivåer av användare. På just det inlägget så, som Victor ska, så kommenterade jag att ja, men du kan ju vara en person som tycker om att dricka vin, och sen så kan du vara en person som är sommelier. Alltså det kommer ju alltid finnas olika nivåer av användning, och att säga att liksom, basic prompting, att det inte är värdefullt, att då kan du inte använda den här stora styrkan av generativ AI. Det gör mig arg. Jag vill att det ska vara enkelt. Jag tycker att det är jätteviktigt att det ska vara lätt att komma igång och testa och labba, och blir det dåligt så gör det inte igen. Men nyttorna av sådana här stora ord gör att det inte alls känns tillgängligt och välkomnande. Ola, älskar du begreppet prompt engineer? Eller tycker du någonting?
Nej, men jag tycker så här, det är ju liksom, det känns som att man har tagit en term för att det ska låta fräsigare än vad det kanske är på riktigt någonstans. Det känns lite grann som att det kanske missbrukas eller används på fel sätt. Men så här, läser man vad alla skriver om det, även utanför Wikipedia, så är det liksom, det handlar ju om att skriva bra prompter. Sen kan man ju dra till sin spets, och det är kanske inte så att lägga en så stor term på det, så är det kanske inte så demokratiserande att kalla det för engineering, för det blir ju en tröskel bara i ordet att okej, shit, nu blev det tekniskt. Så att,
men du var inne på en aspekt där, att det ska låta lite häftigare, inte häftigare kanske så här, men tror ni att förutom buzzword, tror du att det är för att belysa vikten av att kunna skriva bra promptar, att man ska lägga stor vikt vid det ändå, att du inte klarar bara för att du har en produkt framför dig, utan du måste också lära dig att googla bra, ungefär?
Ja, men jag tror lite grann att det är det det sitter i, att så här, man vill ändå belysa att det här är inte bara, du måste ändå ställa bra frågor för att få någonting vettigt tillbaka. Du kan inte bara förvänta dig så här, rita en bild på en hund så får du exakt rätt hund. Att det är liksom att du måste faktiskt ställa legitta frågor och komma med ganska väl bearbetade promptar för att få tillbaka någonting riktigt jäkla bra. Så kanske lite grann för att belysa det med, och det kanske inte är rätt att kalla det för prompt engineering i framtiden. Om man ser att folk som inte är tekniska också ska kunna använda det här och inte skrämma folk framförallt för mycket.
Ja, men att de ska våga pröva, att de inte ska känna så här, ja. Oj, inte jag. Jag är ju ingen prompt engineer, då skiter jag där. Hej då!
Ja, men exakt. Och, så här, ett exempel gäller de här när att skapa sin avatar med Microsoft Designer som var inne för någon månad sedan. Den prompten var ju någon som hade lagt rätt mycket tid på att ta fram för att den skulle vara på ett specifikt sätt för att den skulle funka så bra som möjligt. Så där var det ju viss antagligen mycket trial and error och förståelse för hur man bör ställa frågorna. Men det är ju så här ett enkelt och dumt exempel på prompt engineering egentligen.
Ola?
Från,
vad kul att du just säger det, för att jag då när jag har rageat om det här prompten väldigt länge, och sen så var jag med i en liten föreläsning vi hade internt eller externt för kunder, och så var det en jag och en annan kollega från Advania UK och en brittisk Microsoft-man som han är en proffspromptare, och han berättade om att han visade en superavancerad prompt, jag vet inte hur många timmar han hade lagt ner på den där för att ta fram något itinerary med vad man ska göra när man åkte till olika fabriker och postkoder och jag vet inte, lunch och hej, det var väldigt, väldigt, väldigt avancerat. Och jag tänkte att jag kanske ska försöka dela några av de enklare sakerna jag sa. Men i alla fall, det han pratade om var att, så här, att han ser att den verkliga nyttan av generativ AI kommer komma fram av sådana här superstora, liksom, komplexa promptar. Och det kände jag att jag inte alls höll med om. Alltså jag tycker att, jag fattar ju den här ena sidan att folk sitter och bearbetar avancerade prompter som många människor kan använda om och om igen, som just då den här roliga Microsoft Design-grejen. Men det måste ju ändå vara någon typ av kombination av en del avancerade prompt engineering styled grejer och att det är enkla saker som vi vanliga döda gör, som bara dödliga, som vi behöver inte så himla avancerad hjälp. Man behöver bara få mötesanteckning automatiskt och kan ställa lite frågor i mötet, utan att det är mycket mer än det.
Ja, men det är väl den distinktionen mellan det som kanske saknas idag, nyansen av att det är verkligen, vi kallar allt för prompt engineering i stort sett. Även om det är be Copilot att skriva mötesanteckningar från en möte eller att generera en videosnutt baserat på en viss prompt liksom, som är betydligt mer komplex än min fråga att få mötesanteckningar, så är det liksom båda är liksom enligt terminologin sett prompt engineering.
Ja.
Om jag skriver en vettig prompt för Copilot att ge mig mötesanteckningar på.
Ja.
Så det är just de nyanserna som kanske jag kan känna saknas lite grann, framförallt i den termen, och det är kanske någonting som kommer ändras på sikt också, att de här enkla promptarna är inte engineering, utan de här engineering är det mer komplexa, de här stora frågorna för att få väldigt specifika saker tillbaka som är
men vadå, mer alla avancerat. Alla post-it, alla självhäftande lappar är väl post-its, eller hur?
Ja, absolut, men om du skriver en rapport på en post-it-lapp så är det kanske inte samma sak som ett PM.
Nej, men skämt åsida, men jag tror också liksom som ni säger, att vi var inne på det lite innan, att det finns ju ord som det inte är så farligt att man använder felaktigt så länge alla förstår vad det betyder, men det kan ju ändå vara irriterande att man typ, nej, det här är en, vad var det du sa, Amanda, om produkter?
Ja, varumärkserodering. Alltså, till sist så tänker folk att allting är en och samma grej, fast olika sorter. Vi försökte komma på något.
När vi är ändå liksom 1,5 år in i ChatGPT:s levnad, så jag tror att det är mycket saker som behöver landa liksom, och terminologier i övrigt liksom, innan vi kanske bestämmer oss vad vi kallar saker.
Jag försökte mynta då efter den här presentationen som var det var jättebra, den här då som där jag presenterade. Det var ett stelt sätt, det var jättebra när jag själv presenterade. Men i alla fall, det var mycket värdefullt, men jag Och då försökte jag mynta att så här, vi kanske ska prata om power prompters istället för prompt engineers. Alltså att det finns olika typer av promptare. Nej, men jag vill bara att det ska vara enkelt. Jag vill inte att folk ska känna sig hotade och tänka att generativ AI är för stort för dem. För det är inte. Det kan ju finnas någonting för alla att hämta där. Även om det bara är en liten små fjös saker. Men okej,
då. Du nämnde någonting också när vi pratade innan om att det var utbildningar för prompt engineering. Var det Bergs som hade en utbildning i prompt engineering? Ja. Och så här, Bergs kanske inte den skolan man förknippar med engineering generellt. Vilket gör så här, terminologin slänger blir lite weird av att prata teknik, men Bergs inte ett teknologiskt institut.
Exakt, det kändes. Sen när jag gick in mer på sidan så var det lite mer blandade saker. Men jag såg att exempelvis kan du jobba som prompt engineer. Så att det är väl som du säger, Ola, att det kommer väl lugna läsa lite med allt eftersom. Men ja, jag vet inte. Om saker sätts så tidigt så this is it.
Precis, DN pratar om AI prompting specialist istället. De kallar det inte för prompting engineer, prompt engineer.
Men jag tror säkert som ni var inne på lite grann att det finns säkert system man kan lära sig, alltså olika strategier att nå fram till ett svar mycket fortare, förutom det här att prova sig fram och bara lära sig, ja, men hur mycket ska jag orka prompta, behöver det vara perfekt det som genereras, eller kan jag ha det liksom som en kickstart och sånt där. Så att jag tror att det är både erfarenhet och sen så kan man säkert ha vissa strategier för hur man förenklar uppgifter eller hur man delar upp dem och så. Jag kommer nog alltid vara en sån här person som ändå skjuter från höften, men man kan säkert bli bättre. Det ska jag ha respekt för.
Killgissar alla dina prompter.
Ja, nej, men jag tänkte jag ska dela mer en sak som jag tog med mig från den här presentationen som jag tyckte var väldigt vettig då för hur vi kan tänka för att ha lite bättre promptare, även fast jag också är en cowboy-promptare. Och då pratar de om de rätta ingredienserna för en prompt, så det är då ett mål. Vad är det för typ av svar du vill ha? Typ, vill du ha en lista eller vill du ha en liten text? Kontext, så varför behöver du det och vem ska vara involverad? Exempelvis, ja, men det här ska vara för ett möte med en kund där vi ska prata om deras nya projekt som handlar om purview, typ, I don't know. Källa, så var kommer då informationen ifrån? Det här, just det här är specifikt för Copilot, men det går säkert att applicera på andra tjänster, och vad man har för förväntningar, typ jag vill att det ska vara jätteenkelt språk. Så mål, kontext, källa och förväntningar, så kommer det bli bättre. Så de har en exempelprompt där
som
kan hitta den. Så istället för att skriva så här, men summarize my emails, så är det from my emails the past week, create a table of actions including who it is for. Nu försvann texten här. Ja. Men i alla fall, så lite mer konkret. Jag tyckte det var ganska bra med de där fyra ingredienserna, för då kan du göra det mycket tydligare. Och alltså ibland så det är klart att jag bara, vad har jag för möten idag? Men ofta vill du ha lite mer krispig information, och det vet du ändå när du promptar, för du har ju någonting i huvudet.
Jag brukar göra tre av de där brukar jag faktiskt använda utan att jag tänker på det. Just det där att istället för att jag men summarize purview, så blir det som det här ska vara en session abstract, ha gärna enkelt språk och skriv en intressant hook ungefär. Men om jag kör via Copilot på webben, då kanske jag inte säger vilken källa det är, men det gör du kanske i M365 Copilot då, för att där jobbar man ju oftast med något typ av data och så. Och sen vad var det sista?
Expectations och förväntningar, ja, hur ska du få ett svar för att bli gladast?
Ja, men det var det jag var inne på lite grann, men att det ska vara en session abstract, den ska kanske vara, det kanske ska vara ett enkelt språk, Det kanske ska vara en hook. Den kanske ska vara koncis ungefär, kanske jag säger.
Aha.
Och sen får man kanske jobba om den några gånger. Men att ställa en sån typ av fråga, så istället för att börja med summarize everything for me, och så får du bara typ en punktlista. Det kanske inte alls som du ville ha det då. Men den gör ju rätt enligt instruktion så.
Jag förväntar mig att du uppdaterar din titel på LinkedIn till prompt engineer från och med nu.
Med en titel som han har genererat med AI baserat på sina skills.
Ja. Ja, men kontentan är i alla fall att det är kanske inte något fel på termen prompt engineering, men det är nog lite större än att skriva en bra prompt. Eller?
Jag ser mig mer som en power prompter.
Power prompting, yeah.
Okej, Amanda. Nu får du förklara för oss. Vad är Vasa 1?
Ni vet ibland när man är inne på LinkedIn och så är det väldigt, väldigt, väldigt många personer som postar om samma sak. Och då blir i alla fall jag supernyfiken, för att jag är ett hederligt flockdjur. Så Vasa 1, då Microsoft Research har tagit fram en modell där du stoppar in ett foto, ljudprov, och sen så får du då ett hyperrealistiskt ansikte som pratar, och där munnen hänger med och ansiktet ser normalt ut och liksom rör på sig, huvudet och ögonen, och allt då genereras i realtid. Och det första vi kan säga är att, som sagt, det här är Microsoft Research, så det här är ju väldigt tidigt skede, och alltså, vem vet om det här kommer komma ut till oss vanliga människor. Kanske kommer inte göra det. Men det såg väldigt coolt ut, och vi skickar med länkarna sen, så får ni se på bilderna att det är en bild och en röst, och så ser det ut som en människa bara pratar utan att det är något Det ser väldigt äkta ut. Väldigt, väldigt äkta ut. Så jag tänkte så här, vad är användningsområdena för det här? Vad tänker ni när du hör det här? Är det nu deepfake for real? Händer det äntligen? Hur länge har man pratat om deepfakes? Är det 5 år? Jag vet inte, 10?
Länge. Nej, men jag tänkte, jag gick spontant dit när jag läste om det, att så här, deepfakes blir ju ännu lättare med sån teknologi. Men även sett såna här saker på Instagram och TikTok ett tag också, så det är kanske inte helt banbrytande, men ändå så här, de lägger väl ihop många olika saker. Men jag tänker också, du nämnde det när vi pratade innan, jag kommer inte ihåg exakt vad du sa, men det jag tänkte då var liksom, okej, det här betyder alltså att jag behöver aldrig mer sätta på kameran i Teams.
Nej, men typ.
Jag kan ha en bild som då i realtid pratar åt mig, och jag behöver aldrig mer sätta på mig någonting annat än pyjama, säger jag hemma.
Jag vet inte om ni kommer ihåg för länge sedan när vi pratade om avatars. Då började jag skoja om det här med, precis som du säger, Ola, jag menar, anledningen till att du ska kunna ha avatars är för att du ska slippa vara i bild ungefär sådär, lite grann, sen ska man använda det i immersive spaces och så vidare och så vidare. Men fan, nu börjar det kunna bli på riktigt det här, just att jag bara, ja men, ta min presentation här som jag har gjort. Jag har inte tid att vara med på mötet. Skapa en video där jag pratar i alla fall, så kan du skicka ut den här, där jag går igenom executive briefingen eller någonting. Då ser det ut som att det är jag som pratar, och vilket i och för sig kan vara lite så här etiskt fel, men inte för att låtsas att jag är på plats, utan snarare för att det ska bli en mer personlig touch på den presentationen jag skulle ge. Men lite grann som att man skapar tid för att göra andra saker, för att jag skulle liksom bara presentera en grej för folk.
Simon, tänk vad mycket sessioner du kan börja hålla nu på olika event. Om det här blir live.
Jag fanns inte med.
Parallel processing, man får skaffa någon sån här GPU-grejer och sånt där som ungdomar håller på med.
Pratar med på 4 event samtidigt om samma sak. Tar inga frågor, men pratar på 4 event samtidigt.
Åh, herregud.
Ja. Jag skulle bli så himla, jag vet inte, misstänksam mot typ allting jag ser som inte är live. Är det här äkta eller inte? Det är liksom en bild på kungen som säger, håller något tal till nationen, jag vet inte. Nej, det är fake. Jag skulle tycka att allt är fake.
Om du inte ser dem på riktigt in person, då har det aldrig hänt.
Ja, men typ, jag vet inte, hur ska man verifiera att så här, du, för att visa det äkta, då får du göra en konstigt tecken eller någonting så att man...
Ja. Hålla upp en tidning med dagens datum, bara att den kan du också generera, så det är liksom... Gått helvete med alltihopa.
Ja, nej, men det behövs ju verkligen, utan att veta, och det har säkert diskuteras jättemycket i det här avseendet, men just att det kommer behövas nya och mer innovativa sätt att kunna förstå om det är genererat eller inte.
Det finns ju en AI Act som ska just belysa det problemet att material som är AI måste vara taggat med att det är AI-genererat. Jag kommer inte ihåg om du berättar att det är metadatat eller om det faktiskt måste synas på content också att det är AI-genererat.
Är det den här EU-lagen?
Ja, precis.
Är det i text också eller är det bara i videobild eller?
Jag vet faktiskt inte, jag kommer inte ihåg. Jag vet att det gäller i alla fall bilder. Att det måste framgå att det är AI-genererat. Men jag skulle misstänka att det också gäller text.
Jag tror att det är en avatar.
Fråga Copilot.
Det är väldigt...
Sån här grej kommer ju bli påverkad av AI. Ja, den också. Som jag totalt tappade ordet på nu. Mm. Som jag precis sa.
Nej, här fast, behövs det riktigt bra prompt engineering så att vi kan fråga Copilot om svaren.
Ja, vi blev inte så mycket klokare, men det är väldigt coolt.
Ja, men det knyter ändå an lite grann till saker och ting som känns som det har bubblat under ganska länge. Adobe visade ju för något år sedan deras röstgenerering där du matar in ett sample och sen så kan du med hjälp av text få någon person att prata om saker. Och det låter väldigt äkta. Så det är bara en tidsfråga liksom.
Det är bara en tidsfråga. Men Microsoft är väldigt tydlig här då på den här artikeln skriver med att we have no plans to release an online demo, API, product, additional implementation details or any related offerings. Okej, okay. Until we are certain that the technology will be used responsible and in accordance with proper regulations. Ja, men det känns ju ändå tryggt. Än så länge kan vi lita på att det mesta är typ äkta. Men jävligt coolt. Så det är ju...
Verkligen. Det ska man inte sticka under stolen med att det är en häftig tillämpning av det. Och att verkligen dra det till sin spets med vad man faktiskt kan göra.
Otroligt att inte vara med i någon möte.
Precis. Vad heter det? Otroligt. Joy of missing out på en ny nivå. Att så här, du var där, du pratade, men du vet inte vad du sa.
Du var inte där egentligen.
Precis.
Alltså nu kommer jag super random att tänka på. Jag ska avsluta här nu när ni lyssnar säkert trötta med. Men en annan random grej Microsoft skulle släppa som jag tror inte blev någonting med. Det måste ha varit förra sommaren. Jag tänker att i det här, då får man liksom skicka in en snygg bild på sig själv så att man är alltid snygg. Och då kom jag att tänka på när Microsoft skulle ha ett Maybelline-filter i Teams. Och det här, alltså det var ju inte ett skämt. Det kändes ju som ett skämt. Men de släppte det helt seriöst. Och sen var jag skrev jättemycket arga inlägg. Eller jättemycket, jag skrev något argt inlägg om det. För det var så sjukt. Sen kom det aldrig. Jag undrar om det var för många som klagade på det Maybelline-filtret.
Det var ditt arga inlägg om det, tror jag. Det var det. Tack för
maybe
det.
Maybe it's Maybelline.
Ja. Men, ja. Jag är ändå glad när jag får se er på riktigt ett litet tag till.
Ska vi runda av?
Ja.
Burpee dags.
Perfekt med Simons säsong där. Jag uppskattar, jag har lurt på att laga mat. Jag måste gå ut och laga tacos. Ja, nej men det var ju spännande med Vasa 1 och känsliga termen prompt engineering. Så tack så jättemycket att ni lyssnade på oss idag. Glöm inte bort att prenumerera på oss i våra kanaler och så LinkedIn och poddspelare som du tycker är bra. Vi hörs igen om 2 veckor. Ha det så bra.
Hej då.
Tjingeling.